Givakt hälsar politikpodden Politiken. I studion politikjournalisterna Jenna Emtö och Sofia Kajander. Jag heter Joakim Runt och är programledare. Favorit, markera oss gärna på hjärtat. Tryck på alarmklockan så får du notiser varje gång vi ger ut ett nytt avsnitt. Det gör vi vanligtvis en gång i veckan. Ibland kan vi överraska. Det är inte frågan om det. Jenna, vad har du funderat på den här veckan?
Att regeringen vill slopa begränsningarna när det gäller kärnvapen i Finland. Oppositionen, men också jag till viss del, tycker att det finns ganska många obesvarade frågor här. Något jag har funderat på, att betyder det här att Finland håller på att bli en kärnvapenstat?
Sofia.
Statsministern har sträckt ut sin hand till oppositionen för att rädda vården tillsammans. Frågan är om det ska faktiskt bli till någonting eller om det bara blir pannkaka.
20 minuter över ett, fredag eftermiddag är klockan när vi spelar in detta. Om vi funderar på den här veckan, var det onsdag så började gå rykten i medier om att nu är någonting på gång gällande kärnvapen och Finland. Och sen på torsdag så lyssnar vi alla på försvarsminister Antti Häkkinen från Samlingspartiet som steg fram och meddelar att nu måste vi ha kärnvapen också i Finland. Vad var det han, varifrån kom det här?
Ja, så Finland har nu en lag som förbjuder alla kärnvapen på Finlands territorium. Alltså vi får inte importera, tillverka, inneha, spränga kärnvapen i Finland.
Inte ens det får vi.
Nej, inte ens det. Totalförbud i kärnenergilagen.
Exakt, men det här vill då alltså försvarsminister Antti Häkkinen från Samlingspartiet och regeringen ändra på. Man vill att det ska bli möjligt att föra in, transportera och förvara kärnvapen i Finland helt enkelt.
Mm. Vi kan lyssna exakt på vad han sa så där i ett nötskal.
Ähkinen kuoressa hallituksen esityksessä on kyse siitä, että ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa olisi jatkossa mahdollista, mikäli se liittyisi Suomen sotilaalliseen puolustamiseen.
Mm, precis som du sa, Jenna.
Ja, och alltså, man vill att det ska bli möjligt att ha de här kärnvapnen i Finland om det liksom stöder Finlands försvar. Men ja, den här presskonferensen var ganska sent igår på torsdag kväll klockan 6. Men redan under dagen försökte alla världens reportrar, inklusive vi, få svar på att få det bekräftat, de här medieuppgifterna, ja, att Finland håller på att ändra den här lagstiftningen. Men det var väldigt...
Det kom liksom ur ingenstans, ja, nog så där för oss.
Ja, och det var liksom väldigt svårt att få kommentarer, att största oppositionspartiets Antti Lindtman sa att kommentarer ska ges, men först efter presskonferensen, att vi ska respektera det. Och att det var liksom, och statsministern ville inte heller kommentera, och försvarsminister Antti Häkkinen gick också runt väldigt coolt och lugnt i riksdagskorridorerna och upprepade bara: det blir presskonferens klockan 6. Det blir presskonferens klockan 6. Blir det presskonferens.
Ja. Ja,
och på dagen fick ju då försvarsutskott och utrikesutskottet, var det så?
En briefing, ja.
Ja, höra Häkkinen om saken.
Ja, och sen blev det också klart att partiledarna hade haft ett möte och också blivit briefade om det här på onsdagen. Mm. Alltså då dagen innan.
Dagen före, just det. Ja. Ja. För det här är ju, alltså, det är ju en jättestor grej. Det är ju inte en liten ändring i någon bostadshusparagraf eller någonting sånt här.
Inte enligt Häkkinen. Han tycker att det är ganska en lagteknisk ändring som vi måste få till stånd nu, för att när vi har gått in i NATO, det var ju det stora beslutet, men att efter det så är det här bara, han beskriver det lite som att man nu bara uppdaterar sin NATO-kompatibilitet. Liksom, att nu ska vi bara uppdatera vår lagstiftning som hänger kvar från 80-talet, då vi har någon sån här finlandiseringsrelik från det här vänskapssamarbets- och biståndsavtalet med Sovjetunionen. Att det är då man har gått in för det här totalförbudet, och det ska man nu liksom göra sig av med, för att tiderna har förändrats och nu är vi i NATO.
Men ja, så att från försvarsministern så är det ingen dramatik, utan det är bara lagstiftning som har släpat efter, och att det här var redan känt då när vi gick med i NATO, att det här är linjen vi kommer gå till. Men så har det inte riktigt låtit när man har lyssnat på oppositionen.
Vi kan ju gå till oppositionen. Han fick frågan till Häkkinen på presskonferensen att oppositionen låter förstå att det här kom typ alltså som en överraskning, att regeringen Orpo planerar ändra i kärnvapenlagen. Så här svarar Häkkinen då.
Tästä on käyty Suomen koko NATO-jäsenyyden aikana julkista keskustelua, kyllä vai ei, jopa presidentinvaaleja myöden. olemme tehneet linjapäätöksen, että tulemme tekemään lakiesityksen, joka siirtyy eduskunnan käsiin. Päätösvalta on eduskunnalla.
Just som vi var inne på, det här har vi ju diskuterat till och med under presidentvalet och det här kommer att ges till riksdagen. Så det är riksdagen som ska besluta om det här.
Där regeringen visserligen har majoritet.
Men den
meningen fyllde han inte i. Men ja, alltså, oppositionen har ju såklart varit inte alls glada över det här förslaget. Alltså dels motsatt sig innehållet i förslaget och också sättet som det här har liksom förts fram. Om man då, pratar om innehållet, så socialdemokraten Antti Lindtman träffade då ett gäng journalister i riksdagen efter hackarens presskonferens och sa att Socialdemokraterna inte går med på den här lagändringen, att det är ingenting som Socialdemokraterna kan stödja. Ett viktigt argument han lyfte upp var att det här skulle betyda att Finland skulle frångå den nordiska linjen, som han sa. Mm-hmm. Och här hänvisar han då till att visserligen de andra nordiska länderna har ingen lagstiftning som förbjuder kärnvapen, men de har olika policies och olika politiska överenskommelser som begränsar kärnvapen. På deras mark.
Jag intervjuade Lindtman på svenska faktiskt där och jag blev alltså helt paff. Min förväntning var att Socialdemokraterna går säkert med på det här, så som vi har varit vana att de nu glider högre ut i ekonomiska frågor och håller med regeringen väldigt mycket. Men jag blev nog lite överraskad att det kom ett ganska tydligt svar av Lindtman. Vi kan ju lyssna hur det lät.
Om det här förslagen går igenom, Finland är det enda nordiska länder som har inte begränsningarna. Vad kommer till exempel stationering, kärnvapen? Regne sa det att det här är linje och där finns inte rummet för olika andra tankar.
Mm. Och därför kommer ni att rösta emot hela gruppen?
No, vi kan inte stödja det här linjen som bryter Finland bort från nordiska linjen.
Så att det främsta argumentet är det här med den nordiska linjen, som ju har också regeringen pratar om den nordiska linjen. President Alexander Stubb pratar om den nordiska linjen. Det har varit lite diffust här, att vad är den nordiska linjen? Vi har lite måste reda ut att vad är det faktiskt som gäller?
För att båda lägren säger alltså, pro-kärnvapen och anti-kärnvapen säger att de båda är på den nordiska linjen,
ja,
i Finland.
Det är väldigt likadan, liksom, liknande argumentation. Hackaren för försvarsministern säger att det här är inte alls dramatiskt, den här lagförändringen. Oppositionen säger att det här är jättedramatiskt och förändrar Finlands utrikes- och säkerhetspolitik på ett jättekännbart sätt. Mm. Sen så säger man just att oppositionen att nu frångår vi nordiska linjen. President Stubb företräder ju inte regeringen, men han har ju varit med i Samlingspartiet tidigare, säger att nej, vi närmar oss våra nordiska grannar. Sen samma sak med NATO är också ett argument som man hör från båda sidor, men det används på lite olika sätt. Att försvarsministern säger att genom att vi tar bort de här begränsningarna så deltar Finland fullt i den här avskräckningen med kärnvapen som NATO möjliggör. Medans igen Socialdemokraterna säger att men vi är redan fullvärdiga medlemmar i NATO och det här kärnvapenparaplyet täcker oss också, att det finns inga krav på att vi ska ändra vår lagstiftning för att det ska gälla oss.
Och här är det kryptiska här är ju det här som hackaren säger om att det här skulle bara gälla för att försvara Finland. Men vad betyder det då egentligen? Alltså vi har ju redan det här kärnvapenparaplyet som där USA förbinder sig till att försvara oss med kärnvapen i slutändan. Men det enda scenario där det här då i så fall, alltså jag ser det att det enda det här hjälper är ju USA, alltså i att man gör en tjänst i USA, att de nu kan friare röra sig också på finsk mark när det gäller att förvara eller transportera de här vapnen. Jag förstår inte på något annat sätt.
Varför kommer det nu det här? Alltså varför ploppar det här upp denna torsdag?
Det är också
ett mysterium.
Det är en av de flera frågorna som känns obesvarade. Att just tidpunkten, att presidenten har sagt att det finns liksom inget akut eller dramatiskt hot som riktas mot Finland just nu, mer än att det såklart pågår krig med vårt östra grannland. Mm. Men just så här, oppositionen upplever att det här kom som en överraskningsoperation, tror jag, att Tytti Tuppurainen, Socialdemokraternas riksdagsgruppordförande, uttryckte det som, att det liksom kommer från ingenstans. Men sen så är ju tajmingen på det sättet lite misstänkt, för att Emmanuel Macron och Frankrike har ju flaggat för att de kommer ändra sin kärnvapenpolitik och ha öppnat upp för diskussioner med andra länder om att kanske placera sina kärnvapen i deras länder. Och då är Finland inte med i den här gruppen. Men,
Sverige och Danmark var precis, med där. Ja.
Så att visst, det här skedde ju liksom den här veckan.
Men Stubb har ju, pratade ju med Macron här för inte så länge sedan om just de här sakerna, bekräftar ju Häkkinen också. Även om vi inte vet så mycket om de där samtalen, så bekräftar han det. Så
att, men samtidigt sa han att det här har
ingenting att göra med det.
Det är inte en reaktion på det som händer i Frankrike eller det som diskuteras nu på europeisk nivå.
Ja.
Så
att, men det skulle kunna vara en förklaring. Jag förstår inte annars, för att någonting gör ju att man har lite bråttom med det här, eftersom den stora kritiken från oppositionen är ju det att varför har man inte kunnat förankra det här parlamentariskt så som man gjorde till exempel med NATO-medlemskapsfrågan, eller då när man höjde försvarsanslagen till 5% till exempel. Jättestora beslut, och att det finns en jättestark tradition i Finland av att förankra sådana här stora utrikes- och försvarspolitiska beslut med alla partier på förhand, att det finns diskussioner också före man har ett lagförslag redan skrivet. Att det är ju helt klart att Häkkinen sa att vi har nog förberett det här. Jo, alltså försvarsministeriet har säkert haft det här i skrivbordslådan länge, för att de är förberedda på alla scenarier. Men det att man mitt i allt från regeringshåll kommer med ett färdigt lagförslag. Mm. Det går visserligen nu till, alltså på remissrunda och sen till riksdagen, men möjligheten att påverka det här förslaget eller få information är ju begränsad nu.
Ja, och Lindtman sa igår, i torsdags i riksdagen, att han fick en fråga om att när fick han reda på det här, att den här lagändringen är på gång. Ja. Och han sa att för en vecka sedan, alltså förra fredagen, så fick han en inbjudan till ett möte. Det fanns ingen rubrik på mötet, men att han frågade runt lite bland regeringskällor att vad kan det handla om, och så förstod han att det handlar då om att man vill göra om den här kärnenergilagen. Han försökte också vädja till regeringen att hej, att ska vi nu kunna ta lite extra tid, prata alla tillsammans och liksom just förankrade mellan oss alla. Mm. Och då fick han, enligt honom, då fick han svaret att nej, att regeringen har bestämt sig och att det inte finns förhandlingsutrymme i den här frågan. Mm. Och försvarsministern har ju också sagt att han hoppas att det här ska behandlas och röstas om i riksdagen redan före sommarpausen. Alltså
det är ju snart.
Snabbt. Ja. Och om man tänker på ett argument som regeringen här för fram är ju det att det är så känslig information. Alltså det förstår man ju. Det handlar om kärnvapen, den mest känsliga liksom säkerhetsklassade informationen som finns. Och att därför har man inte kunnat förankra det nu med alla 200 riksdagsledamöter.
För Antti-Lindtman kan inte hantera känslig information. Är det så vi ska tolka det alltså? Man litar inte helt på dem.
Nej, det kan man ju nog säga. Och att, här kan man ju fundera då att är det faktiskt så att det inte har varit tekniskt möjligt, eller är det mer ett svepskäl att man har blivit fartblind av det här, att man har Samlingspartiet innehar alla poster inom utrikespolitiska ledningen, att har man lite blivit van med att nu vi kan bara köra igenom det här, att det är ju helt business as usual, att visst har vi diskuterat det här allihop, men det är bara samlingspartister som har deltagit liksom. Att det ser ju inte så bra ut med tanke på att den långa linjen har nog varit det att hela riksdagen ska vara med på noterna när man diskuterar så här stora linjeförändringar ändå.
Häkkinen sa ju på sin presskonferens, han fick flera gånger den där frågan, men varför har ni inte liksom tagit med alla? Då sa han sån här vakt om att jo, men det här har nog varit uppe i utskott och man är nog blind om inte man har förstått vartåt vi är på väg. Någonting i den här stilen. Mm. Men lite sådär att det har varit upp till de oppositionspartierna att på något vis försöka läsa mellan raderna vart regeringen på väg.
Alltså då handlar det ju inte om någon officiell beredning, utan det är mer det här att åtminstone samlingspartiet upplever att det här har ju varit helt klart att när vi gick in i NATO så då kommer det här också att följa, att det är liksom en sån här integration som kommer att ske, att vi kommer att också gå med på de här kärnvapenfrågorna. Men när man tänker på hur diskussionen led inför NATO-medlemskapet, hela riksdagen var ju liksom sällsynt enig om att vi ska gå in i NATO nu liksom hand i hand med Sverige, men just den här kärnvapenfrågan var ju det som ändå väckte diskussion och kritik i oppositionen, att betyder det här faktiskt också att då får vi kärnvapen på köpet, alltså kommer man att passera dem i Finland, och då sades det nej, det här ingår inte i dealen. Och nu därför, ur den synvinkeln förstår jag att man nu upplever att man har ändrat på dealen, även om Samlingspartiet tycker att det här är helt business as usual.
Men är det här ett riksdagsvalutspel då?
Alltså, eventuellt. Man vill profilera sig i försvarsfrågor, ja. Absolut. När också opinionssiffrorna lite går neråt enligt den här veckans partimätning för YLE, så är ju klyftan mellan Socialdemokraterna och Samlingspartiet större än på länge, kan man väl säga i alla fall. Så att kanske man då är lite desperat att profilera sig, men jag kan ändå inte se att det skulle vara värt att göra en sån här upprivande sak, att man faktiskt går förbi hela oppositionen, för att
Nej, alltså det ser ju liksom, som sagt, alltså hackaren, försvarsministern har av flera experter har jag hört att inte riktigt lyckats övertyga varken oppositionen eller finländarna om varför den här ändringen behövs just nu, och att bara hänvisa till att det var säkerhetsklassad information som man skulle behandla, därför fick inte resten av partierna vara med, är liksom inte tillräckligt övertygande. Att de gröna har till exempel sagt att men vi har ju en lång tradition av att kunna behandla konfidentiella saker utan problem, och så kanske det här är ändå mer en principiell fråga ändå att tillåta.
Att behöva
man kanske inte behöver alla scenarier och liksom alla risker, utan man liksom kan ta ställning till det ändå. Så att, så att det är väldigt svårt att se vad Samlingspartiet vill driva eller vill uppnå med den här lagändringen. Eller vad regeringen vill. Men regeringen, från regeringshåll har vi inte ännu hört att partier där skulle motsätta sig det här. Så att bara Samlingspartiets linje är ju inte det här, utan det här är ju nog någonting man har fått hela regeringen med
på. Jag har Purra kommentera det här liksom. Adlercreutz eller
nej.
Precis det.
Det är mest oppositionen som just har motsatt sig, alltså just som sagt innehållet också, den här parlamentarismen. Det enda partiet som vi nu väntar på att de inte, alltså vänstern sa redan innan presskonferensen, hänvisade till medieuppgiften att den här lagändringen är på gång, och sa att det här är någonting som vänstern absolut inte kan gå med på. De gröna strävar efter ett kärnvapenfritt Norden och Finland, så de är också mot själva innehållet. Men centern har inte ännu sagt var de står i den här frågan. Att ordförande Antti Kaikkonen har nog kritiserat också att man har frångått från den här parlamentariska traditionen som man har i Finland. Men han har sagt att nu ska centerledamöterna bekanta sig med det här lagförslaget. Och alla de här riksdagsledamöterna ska ju också få tillgång till säkerhetsklassad information. Den kanske skiljer sig från det som partiledarna, man inte litade på att partiledarna skulle få tillgång till.
De får babyversionen.
Jag vet inte om det är olika, men det låter jättekonstigt att man först säger att det var så känsligt att därför kan vi inte släppa på den här informationen, men till 200 riksdagsledamöter kan vi absolut ge det.
Häkkinen sa att det här är en ganska liksom resurskrävande fråga också, att helt praktiskt ordna så att alla får tillgång till den här hemligstämplade informationen, för det är ju, men samtidigt har jag ändå hört experter, till exempel Charlie Salonius Pasternaki sa igår i A-talk, att det är inte det som är poängen, att man behöver inte all hemligstämplad information för att ta ställning till det här. Det är ju nog också det är en principiell fråga. Det är ju en sån klassisk höger-vänster-fråga nu, där man från vänster håll tänker att det här gör oss bara, det att man signalerar att man kan ta emot kärnvapen, det är liksom en provokation, eller att det gör oss till det gör oss utsatta, att någon kan vilja attackera oss på grund av det här. medan man på höger håll ser att det är bättre att rusta upp, att det är det bästa försvaret helt enkelt, och då är man mer safe. Mm.
Men sen så är det svårt kanske ändå liksom se vad de konkreta följderna av just den här lagändringen leder till. Alltså principiellt har vi nu redogjort för vad de partierna tycker, och där förstår man att det finns olikheter när det gäller inställningen, men fortfarande, om det skulle bli aktuellt att placera kärnvapen, alltså NATOs kärnvapen i Finland, så skulle det ändå vara en fråga som Finland måste ta ställning till. Att man kan ju också säga nej. Men det som kanske gör att folk ändå undrar att kan det här öppna upp för att Finland blir en kärnvapenstat, är att nu finns den här möjligheten. Att tidigare så var det totalt förbud mot kärnvapen. Men nu
vilket man också kan förstå med tanke på vårt geografiska läge, att man verkligen har tyckt att nej,
precis,
inte här.
Men nu öppnas den möjligheten ändå upp.
Mm. Varför skulle vi öppna upp den och sen börja säga nej när de stora nationerna kommer säga att får vi lägga vårt kärnvapen i ett hörn av ett land? Nej, det får ni inte. Mm. Lite apropå just lite åsikter, jag hittade, vi har ju förstås, Svenska Yle har ju gjort en massa om det här med kärnvapen och åsikter tidigare. Jag såg till exempel en förfrågan som hade gjorts i försvarsutskottet 2024 gällande att tillåta kärnvapen eller inte tillåta kärnvapen i Finland, det vill säga ändra lagen. Och i försvarsutskottet så då ville Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De gröna inte tillåta en ändring i kärnvapenlagen. Mellan de Sannfinländarna, Samlingspartiet, Centerpartiet, SFP ville tillåta en förändring. Och Kristdemokraterna hade ingen åsikt. Sen så frågade också Yle Folket 2023, det här börjar ju vara några år sedan i och för sig redan, men tycker finländska folket att vi borde ändra lagen och tillåta transport? Då tyckte 38% av finländarna att vi borde ändra lagen, medan 49% av finländarna tyckte att vi inte borde tillåta ändra. Och 13% visste inte. Åsikt. Hade ingen åsikt.
Nej, jag försökte också titta lite vad finländarna i deras inställning, och de har några år på nacken, enkäterna. Jag antar att
det lär komma
enkätföretag håller på och ringer på det här och ringer på det här som bäst. Men det är ju fortfarande, alltså jag tror att vad jag nu läste från olika enkäter, att det liksom har lite sakta ökat det här liksom stödet för att tillåta kärnvapen, men det verkar ju fortfarande vara ganska splittrat ändå bland folket. Mm.
Men om jag förstår det rätt så är det för oss här i studion en gåta varför regeringen solo körde gällande den här ändringen.
Ja, och också bara den här själva motiveringen till varför det här görs, varför vi behöver det här. Att jag tycker nog att det var ganska tunn argumentation också av försvarsministern igår om att liksom, ja, men det här är för att alla andra länder, ingen annan har ett sånt här totalförbud, därför behöver vi det. Att det liksom, och sen när man frågar om de här konkreta scenarierna där det här skulle kunna gynna oss, så är det totalt tyst. Att han kan inte berätta vad det gäller. Så det blir lite sådär som med något gränslag eller någonting, att det känns som att har regeringen nu någon information som alla andra inte har. Att det blir liksom jättesvårt att prata om det här. Och också det här med transit, eller liksom att vi ska vara ett genomfartsland, så det är ju också lite en gåta. Att
genomfart vart?
Att vi är ju ändhållplatsen för lite, de där kärnvapnen.
Ja. Men som försvarsminister Häkkänen sa, det här kommer att föras till riksdagen. Det är riksdagen som ska besluta om det. Som du sa, där har ju regeringen majoritet. Men nu har vi då en sån situation där riksdagen ska ta i det här. Regeringen har majoritet, oppositionen rasar. Hur kommer det att fortsätta det här nu då?
Ja, det beror ju på sent. Speciellt att vad säger de om de inte är med på noterna, alltså om de motsätter sig också, så har ju regeringen fortfarande majoritet med inte en så stor, är det 9 mandat? Med alla avhopp av vad han säger, osäker. Men det där, men sen om vi har lite BOD och vi har några människor som kanske, vi vet ju inte exakt att håller regeringens led heller helt tätt, så då börjar det bli liksom lite spännande. Men allt beror på Centern.
Ja, nu är de som sagt ute på remissrunda, och Centern sa att de under de närmaste veckorna ska de bekanta sig med det här och sen förhoppningsvis berätta var de står.
Någonting som däremot ju får behandlas av alla partier, det är vården. Och här i veckan så hade vår statsminister Petteri Orpo en upplysning. Han har väl inte sagt någonting om kärnvapen heller, Orpo?
Nej, det tror jag inte.
Ännu.
Nej,
vad han, vi har snappat upp
nej,
nu.
Han var som sagt i riksdagen i torsdags, men hänvisade till försvarsministern.
Just det. Mm. Med vården har han upplyst oss om. Mm. Vad har Petter Jorpo för insikter om vården?
No, alltså jag har ju väntat på det här som julafton. Alltså, okay. När ska statsministerns upplysning om vården komma? Alltså för att det började ju med oppositionens vädjan på hösten, där den helt enade oppositionen, alltså alla, var liksom också Jallis och Centern, alla stod där och sa att snälla, kan vi få liksom ha en parlamentarisk, ett parlamentariskt samarbete kring vårdfrågorna, eftersom det behövs en liksom gemensam lägesbild kring vården. Och då sa ju Orpo tvärt nej. I det skedet. Och så sa han att vi måste vänta på en sån här expertrapport som kommer att komma före jul, vilket den gjorde. Och sen kommer han, alltså man får inte prata om det här ämnet förrän han har gett sin upplysning till riksdagen i mars.
Okay.
Och nu har det här skett.
Och vad sa han för stora saker?
Alltså jag hade ju med popcorn och allting, men alltså jag var jättebesviken för att han sa ju ingenting, nej. Redan i januari avslöjade han nog för Yle att det kommer att komma den här parlamentariska arbetsgruppen. Så han gav med sig, men han kunde inte säga det då på hösten när det var aktuellt, utan han måste vänta tills expertrapporten hade kommit.
Men och vad i alla fall, är det som har fått honom att ändra åsikt gällande parlamentaristiska?
Åtminstone den här expertrapporten rekommenderar ett parlamentariskt samarbete över valperioderna.
Men regeringen Orpo brukar strunta i experter.
Jag vet inte, nu är de väldigt lyhörda till experterna och det kan man ju förstå. Alltså, men det han sa är att nu ska alla partier ska få utnämna då två representanter som sitter med i den här parlamentariska gruppen. Och fram till riksdagsvalen nu så ska de få sitta tillsammans och fundera på olika åtgärder för att på något sätt komma med reformer för vården. Så att vi sen inför nästa liksom, regeringsförhandlingar till valet har något konkret att utgå ifrån. Så på något plan så kanske Orpo lite har gett upp nu och tänkt att nej men, ni får er arbetsgrupp.
Är det bättre att försöka få tyst på oppositionen?
Varsågoda.
Alltså de har ju ändå velat prata om vården hela den här tiden ändå. Mm. Liksom, och kritiserar för nedskärningar. Mm. Den nya social- och hälsovårdsministern grillades ganska hårt på frågetimmen förra veckan.
Ville Rydman.
Jo, verkligen. Precis, så att det har varit tyst om vårdfrågor i plenisalen under den här tiden. Men det var ju anmärkningsvärt att den här parlamentariska gruppen inte fick några så här tydliga målsättningar.
Nej.
Vad är det exakt de ska komma överens om?
Exakt, och det var det jag satt och väntade på. Vi vet att det kommer en parlamentarisk grupp, för det har han sagt. Men vad ska den gruppen ta ställning till? Är det antalet välfärdsområden, den stora politiska frågan? Eller är det till exempel finansieringen? Är det tjänsteutbud? Alltså vilka offentliga tjänster som ska finnas i framtiden? Att undertexten är ju det att det ska, alltså vi har skuldbromsen, det ska sparas troligen kring 10 miljarder nästa period, så jag tror att det finns i allas intresse att man liksom, istället för att bara liksom osthyvla och hela tiden skära ner i välfärdsområdens finansiering så att de till sist mår så dåligt att de måste gå samman, så är det ju liksom snyggare att faktiskt göra sådana här politiskt förankrade beslut tillsammans, där man säger att men kanske vi inte behöver 21 då, utan kanske vi gör ett beslut.
Men de verkar ju väldigt långt ifrån varandra, alltså oppositionen och regeringen. Men jag tänker att de ska sitta och diskutera i grupper. Alltså oppositionen står och skriker om hur folk dör i vården, medan regeringen säger att ingen har gett så mycket pengar till vården som vi gör. Så hur ska de kunna mötas?
Och det är ju så många regeringar här tidigare där de ändå har liksom parat ihop sig lite med sådana som kan driva åt samma håll och har dels kanske inte kommit fram till den vårdreformen man ville ha, och sen så har det havererat här tidigare. Så jag tänker att även en lite mindre samling partier har ju haft det jättekämpigt, så nu är det ju intressant att man kastar in alla i samma arbetsgrupp. Alltså det är ju förstås viktigt, för att vården är ju liksom en viktig kärna i politiken och berör alla på ett eller annat sätt, men jag tänker att det blir just svårt när det finns så olika målsättningar, speciellt när det kommer till antal områden. Så finns det ju liksom ett parti, Centern, som gärna säkert har kvar exakt samma antal som
är detsamma.
Medan det finns andra, samlingspartiet, som gärna skulle följa den här expertrapporten. Så kanske det var klokt av statsministern att inte säga exakt vad han vill ha svar på, för att om man börjar kanske i antal områdesändan så kommer man väl inte vidare.
Nej, och det är ju väldigt klart vad Orpo själv tycker. Alltså, samma dag som han skulle ha den upplysningen så kom det ju också en jättelång intervju ut i Iltasan om att samma morgon där Orpo också berättar precis vad han tycker om vården. Alltså okay. Allt det här med att tjänsteutbudet borde ses över och så vidare. Alltså, förstås inte kanske så konkret, men i alla fall att saker han inte sa sen i riksdagen. Så
att vad betyder att se över tjänsteutbudet?
Alltså, istället för att bara liksom osthyvla de här tjänsterna hela tiden, man tar bort pengar så att de här tjänsterna blir sämre, så ska man istället bestämma sig för att no, men kanske vi inte erbjuder, jag vet inte, nu tar jag ett exempel,
cancervård
i offentlig regi till exempel. Att man gör sådana strukturella beslut,
okay,
så blir det liksom lättare att hantera istället för att allt blir liksom lite sämre när pengarna tar slut.
Men han talar på svenska också?
Han talar på svenska, jag var riktigt överraskad. Tre hela meningar, vi får inte höra alla dem, men vi kan lyssna hur det lät.
Ärade talman, inom social- och hälsovården finns tre stora utmaningar. Hur får vi tjänsterna att fungera så att alla får vård och stöd när de behöver det, både på finska och svenska? Och hur får vi skattepengarna att räcka?
Emme me kuulleet tässä pääministerin puheessa yhtään uutta ehdotusta korjata sotea. Oletteko te jo luovuttaneet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen suhteen? Sikäli on mielestäni oikein hyvä, että tätä soten uudistustyötä nyt aidosti pyritään jatkamaan parlamentaarisesti.
Tämä on som inte var övertygad av hans prat.
Vänsterförbundets gruppordförande Aino-Kaisa Pekonen som jag tycker lite sammanfattar den där reaktionen av oppositionen. Alltså, jo, tack att vi äntligen får den här parlamentariska arbetsgruppen. Den kom ju nog lite sent, men tack i alla fall. Men sen ändå var det en hel del pajkastning där i den där själva plenidebatten. Det led precis som förut, att varför kär ni det här och det här och det här och regeringen har bara gjort allting sämre. Så att den där filisen gällande parlamentariskt samarbete var kanske inte så harmonisk där i plenisalen i alla fall. Men jag tror nog att oppositionen är väldigt nöjd att nu få delta. Men det som jag funderar kring det här draget som Orpo ändå har gjort, att låta alla få vara med. Att är det då att han helt enkelt inser hur politiskt omöjligt det är? Alltså vi hade 20 år av beredning innan man ens fick en vårdmodell med de här 21 områdena. Att inse han bara att det kanske är bäst att låta alla få vara med. Och med tanke på att den här expertrapporten säger att vi behöver liksom högst hälften av de välfärdsområden vi har. Så han kan egentligen bara luta sig tillbaka och vara så att, men här är rapporten. Försök komma till någonting. Att om man går in för att titta på antalet områden så det måste ju bli lägre då i så fall. För att experterna säger
hold
ju det.
Hold my beer, säger centern.
Ja,
vi vill ha 40 områden.
Vi ska öka. Det är sant. Det kan ju gå uppåt också. Det tänkte jag inte på.
Har de någon deadline? Alltså, vi vet ju att på hösten så ska man slå fast den här skuldbroms gränserna. Men har det någon deadline den här parlamentariska gruppen då för vården?
Till valet skulle man borde få ha något konkreta förslag. Och Orpo sa att nu ska ni vara modiga, vilket betyder spara så mycket som möjligt.
Ja. Tänk samlingspartistiskt, det är det menar.
Men å andra sidan, när man tänker, det är ju ganska osannolikt att man hinner på ett år nu komma till något jätteradikala nya förslag. Så på ett sätt kan det ju vara att Orpo tänker att nu får ni testa parlamentariskt här en liten stund. Sen kanske det inte går. Och sen kan vi liksom radikalt gå in för i nästa regeringsförhandlingar och bestämma att vi halverar antalet områden. Nej, men att liksom, det är svårt att se vad Orpos endgame är här. Men att nu får alla i alla fall en chans att vara med och ta ställning.
Sofia Kajanda, Jenna Emte, Joakim Runt säger tack för att du lyssnar. Vill du höra av dig får du väldigt gärna göra det via politiken@yle.fi.